Bibeln inleds ju med en skapelseberättelse, och det har vi hört här. Vi läste inte hela, men vi läste de tre första dagarna av skapelseberättelsen. Och det är kanske inte så konstigt att man börjar Bibelns berättelse med liksom början på allting. Men har du tänkt på att när de kristna ska formulera den kristna tron, vad som är viktigt för den kristna tron, vad som är grunden för den kristna tron, vad är det man börjar då någonstans? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Man börjar med skaparen och skapelsen. Det är liksom grunden för den kristna tron. Det är där tron börjar. Och förutom att Bibelns inledning ger oss svar på frågan om alltings ursprung, så är också skapelseberättelsen, den första vi läser, en litterär skapelse. Alltså det är någon gång, någonstans i historien som har satt sig ner och skrivit ner den här berättelsen. Troligtvis inte Adam. Någon annan har satt sig ner och skrivit ner den här berättelsen. Och skapat någon sorts litterär genre av detta. Och när man läser den här berättelsen så märker man att ja, det finns ett par saker som är väldigt frekvent återkommande, lite grann som en sorts refräng i texten, i berättelsen. Och det skulle ju kunna vara så för att det är vackra fraser. Det skulle också kunna vara ett tecken på att det här är muntliga berättelser som man lätt skulle komma ihåg. Om man då fick någon sorts tydlig rytm i det, då var det lättare att komma ihåg berättelsen. En sån upprepad fras som ofta återkommer och som vi hörde i det vid texten som lästes idag, det är: Gud såg att det var gott. Gång på gång står det: och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. Och då kan man ju ställa sig frågan utifrån den frasen som återkommer: när Gud ser att allting är gott, är det ett estetiskt, etiskt eller gastronomiskt uttalande? Den frågan har du aldrig ställt dig, va? Nej, men jag tänkte vi ska gå dit idag och ställa oss den frågan. Det är ju fördelen när man är lite teolog, kan man krångla till det lite. När Gud säger det här är gott, är det då estetiskt, etiskt eller gastronomiskt han menar? Alltså, om det är estetiskt gott, då säger han ju att, då konstaterar han att allt skapat är ju väldigt vackert och fint, något som tilltalar ögat. Det är, vi brukar säga, estetiskt tilltalande. Och det finns ju inget objektivt som liksom säger att det där är estetiskt tilltalande objektivt för alla och det där är inte det. Men är det det Gud säger när han säger det här är gott, när han tittar på sin skapelse, att det är liksom för ögat en fröjd, någonting vackert? Eller är det ett etiskt uttalande? Att Gud säger att allting är på något sorts i harmoni och balans, moraliskt och etiskt. Alltså det är liksom fullkomligt i någon sorts etisk mening. Det är när han säger det här är gott. Eller är det det gastronomiska uttalandet, att allt det som han hade skapat som gick att äta, att det var väldigt gott att äta. Det smakade gott. Behöver vi ta ställning? Betyder det en sak eller kan det betyda flera saker? Ja, den får ni ta med er. Alltså det estetiska och det gastronomiska, det har stöd i den andra skapelseberättelsen som kommer i andra Mosebok. För läser man den första och sen läser man andra kapitlet, så märker man att oj, här kommer en berättelse till om hur allting blev till. Och i den berättelsen så står det att Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken. Och sen kommer det: sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Det var estetiskt och det var gastronomiskt gott i den andra skapelseberättelsen. Och utifrån de här tre svaren då, om man nu tänker att det kanske skulle kunna vara alla tre, så skulle man ju också kunna gå vidare och ställa frågan: vad hände i och med syndafallet med det som Gud säger i gott? Utifrån de här tre aspekterna. Alltså, hur påverkades och förändrades skapelsen av att människan väljer att ställa Guds vilja åt sidan och ställa sin egen vilja i centrum, vilket människan gör när hon väljer att äta av trädet som står just i mitten, i centrum. Människan ställer sin egen vilja där, och det kallar vi syndafallet när man väljer att äta av den frukten. Alltså människans olydnad, vad får det för konsekvenser på skapelsen? Alltså blev det gastronomiskt förstört? Var det så att innan syndafallet så smakade jordgubbar godare än vad de smakar idag? Ja, jag vet inte. Eller det här med estetiskt då. Är det så att skapelsen blev liksom fulare, mindre skön genom syndafallet? Alltså när Adam och Eva innan syndafallet stod där och såg solnedgången över havet, så var den liksom vackrare än när vi står här nere på Fiskebäcksbadet en kväll och ser solnedgången. Alltså blev den förstörd eller skadad rent estetiskt. Och etiskt då, moraliskt, blev det som är skapat, blev det ont helt plötsligt? Blev det liksom någonting som Gud inte vill ha att göra med? Är det någonting som förstör våra liv? Alltså fick synden fäste i det fysiska, och nu är det liksom bara det andliga som är fortsatt gott och orört av ondskan och synden. Alltså vad säger Gud fortsatt nu efter syndafallet när han ser på sin skapelse? Säger han fortsatt, det här det är gott. Det är gott. Ja, vi kan nog ana att han har nog inte ändrat sig så där jättemycket. Det finns nog en hel del sorg i honom när han ser på skapelsen, i hur det har blivit. Men hans grundinställning är inte att men det här ska vi nog kassera. Det här är kass. Utan han ser ju på skapelsen fortsatt och säger, det här det är gott. Alltså Guds kärlek har ju inte liksom förändrats gentemot skapelsen, och förändras ju inte oavsett vad vi har gjort eller inte har gjort eller gör. Och det finns liksom inte fog att säga att men skapelsen efter syndafallet blev ju ond, utan den är ju fortsatt god när Gud ser på den och när vi får se på den genom hans ögon. Paulus, han uttrycker det så här i Romarbrevet: ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och det här säger han ju år 50 efter Kristus. Det är långt efter syndafallet. Han säger att i skapelsen så kan vi ana Guds godhet. Vi ska se lite grann av vem Gud är i skapelsen. Skapelsen är liksom inte kasserad eller förstörd på grund utav syndafallet. Visst har synden påverkat både skapelsen och människor på ett negativt sätt, men den är liksom inte kasserad eller ond. För Gud är fortsatt synlig i skapelsen. Och hur den är Gud? Ja, han är fullkomlig och han är god. Så skapelsen är ju god fortsatt. Och all den skönhet som vi kan uppfatta i skapelsen, den pekar på Gud. Det gjorde den innan syndafallet och det gör den efter syndafallet. Så skapelsen och det fysiska, det är ju en tillgång för Gud i mötet med människan och i sitt sätt att rädda världen. Det är till och med så att det fysiska är ju grunden för den här världens frälsning. På vilket sätt då? Ja, tänk bara på korset som Jesus spikades upp på. Det var ju högst fysiskt. Det var ett träd som hade växt någonstans, som någon hade huggit ner, timrat till och gjort ett kors av. Det var ju skapelse. Det var det fysiska. Och där, på det fysiska, genom det fysiska, så räddar Gud en hel mänsklighet och en hel skapelse. Blodet, som vi säger, är grunden för frälsningen. Det blod som rann för oss på Golgata kors, brukar man ibland säga. Det blodet var ju ett fysiskt blod. Det fanns ju i Jesu kropp. Alltså det skapade är en del av vår frälsning. Det är så Gud frälser den här världen. Han använde det skapade. Han använde ett kors. Han använde Jesu blod. Och när Jesus uppstod så är det så tydligt att han gjorde det fysiskt. När Thomas ska möta honom så säger Jesus till honom: känn på min kropp. Det är jag. Jag är uppstånden fysiskt. Jag är inte en ande. Så Gud räddar inte bara på ett andligt sätt, utan han räddar också skapelsen och det fysiska. Skapelsen och det fysiska har en central roll, både när Gud ska frälsa och det han frälser. Allt är inkluderat i Guds frälsning. Och därför så är skapelsen så central för den kristna tron och för den som vill bekänna sig till den kristna tron. Den ingår i det som Gud räddar, och han använder det skapade för att rädda. Skapelsen är så central. Och därför så tror jag det är viktigt att vi, du och jag, ser på skapelsen på samma sätt som Gud gör. Att den är god, att den är någonting värdefullt och värd att både bevara, skydda, värna och faktiskt rädda när den är på väg att gå sönder. Att vi är en del utav det som Gud vill göra med den här skapelsen. Det som han påbörjade på korset genom Jesu död och uppståndelse. Men då kan man ju tänka, inte det här ett påstående som, lite grann som att slå in öppna dörrar? Det är väl klart att vi vet att skapelsen är god. Det upplever vi ju titt som tätt när vi är ute. Jag tror att vi behöver påminna oss om det här. Därför att i den tid som vi lever så är det väldigt lätt, det känner jag och jag tror många av oss känner likadant, att känna uppgivenhet inför de gigantiska globala klimatutmaningar som vi står inför. Man kan känna sig överväldigad. Och så är det lätt att fastna i, känner jag, de här komplexa frågorna som rör hur saker och ting hänger ihop. Vad är min roll? Hur ska jag leva ett planetvänligt liv? Vilka förändringar i mitt liv leder till att jag bidrar till räddningen av den här världen, som jag ändå tror är mitt uppdrag och så vidare? Och så blir det så svårt att navigera i de här frågorna och alla teorier som finns. Och så är det risk att den här komplexiteten som finns i hela den här frågan, det blir någon sorts flyktväg. Och bara, nej, men jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet inte hur saker och ting hänger ihop. Så jag lämnar det här helt enkelt. Jag lever på, och så får det gå som det går. Då tror jag att det är viktigt att komma tillbaka till det som är början. Att Gud har skapat världen och den är god. Den är värd att räddas. Att vi behöver återkomma till det perspektivet. För att om vi låter komplexiteten bli vår flyktväg från att ta ansvar, ja, då är det lätt att hamna i resignation. Ja, ja, det går som det går. Och så är vi liksom inte på banan, och så är vi inte där Gud har kallat oss att vara. Utan istället så tror jag Gud vill föra oss till den platsen och det perspektivet som jag har skissat på här. För att ge oss hopp och leda oss till handling. Han vill ta oss tillbaka till skapelseberättelsen, till början av frälsningen. Han vill ta oss tillbaka till början av trosbekännelsen om att Gud är skaparen av allt och alla. Och Guds frälsning gäller allt och alla. Och en frälsning som redan nu är påbörjad och där människan har en nyckelroll. Och det här kommer vi komma att fortsätta och beröra senare gudstjänster. Vad består den nyckelrollen i? Och därför så tror jag att bli hänförd över skapelsens skönhet, det är ett sätt att bli motiverad för ett planetvänligt liv. Vi har så mycket som är oss givet. Och vi har så mycket att på något sätt vara med och rädda. Det är lite grann som att bli kär. För oss av oss som någon gång har fått uppleva det. Och jag tror att kärleken till Gud eller skaparen hör ihop med kärleken till skapelsen. Vi kan inte särskilja det och säga att vi älskar Gud. Men skapelsen, det får gå som det går. Det blir omöjligt utifrån bara första trosatsen. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Älskar vi Gud, ja, men då väcker det också kärleken till skapelsen. Och nu ska vi öva oss för en liten stund i att få bli uppfyllda av Guds skönhet. Och det är ni, några av er som sitter här, som har fångat den skönheten. Och vi ska få se några av bilderna som finns på tavlan där ute i ett bildspel. Och så ska vi låta bilderna, texterna och musiken få på något sätt beröra oss och göra någonting i våra liv. Och när vi lyssnar till texterna och musiken och ser bilderna, låt det då få sjunka in i dig, låt det få bli en bön. Och låt det också få väcka din tacksamhet över allt det Gud har gett oss. Allt det goda som vi får njuta av. Och låt så sedan den tacksamheten få leda till handling, till en rörelse. Låt det få göra någonting med oss. Så nu blir det bildspel, det blir en sång. Så låt det bara få skylla igenom dig.